en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, en man som står nära den svenska kungafamiljen blev i slutet på förra veckan åtalad misstänkt för sexköp.
Men enligt polisen höll sig mannen undan och kunde inte delges, och nu läggs fallet ner för preskriptionstiden gått ut.
En novemberkväll står en ensam man vid Drottningholms slott. Det pampiga 1600-talsslottet utanför Stockholm, där kungen och drottningen bor. På dagarna är slottet öppet för besökare, men nu är det lugnt och stilla. Mannen är utsänd av polisen för att söka efter en person. En 52-årig man som bor på slottet och som står kungafamiljen mycket nära. Och det är bråttom. Polisen måste få tag på 52-åringen innan helgen är över. Nu står hoppet i att hitta honom på slottet. Och i hans fönster flimrar det varma skenet som tycks komma från ett levande ljus. Gömmer han sig i rummet med det levande ljuset? Eller finns han i något annat av de 191 rummen på Drottningholms slott? Eller har han flytt i utlandet? Det här är Jakten på sommarlatt, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Så här låter en av huvudrollsinnehavarna i det här avsnittet. Han har svart blankt hår och vackra bruna ögon. För ungefär 2 år sedan spelade han en nyckelroll i en utredning som har lett till rubriker i alla Sveriges största tidningar. Men det vet han inte om själv. Just idag verkar han bara glad över att få göra det som han gillar allra mest. Sniffa efter spår. Huvudrollsinnehavaren som vi pratar om, han heter Boss. Han är en jaktlabrador. Vi träffar honom tillsammans med hans kollega, hundföraren Jon. Boss och Jon är en del av hundenheten som samlar alla Stockholmspolisens hundar. Här finns patrullhundarna som jobbar dygnet runt och som hjälper polisen att söka upp såväl brottslingar som människor som behöver räddas. Hundar som är specialister på att söka upp narkotika, vapen och sedlar. Och hundar som är tränade för att söka efter spår på platser som har brunnit.
Och sen har vi ju den hundtypen som jag själv har då, kriminalsökshunden. Och de, ja, krass kan man säga att de letar 3 saker. Det är blod, sperma och lik.
Boss och Jon har jobbat tillsammans i snart 3 år. Huvudsakligen med våldsbrott och sexbrott.
Han följer med hela tiden. Det är som att ha en hemmahund, bara att han följer med på jobbet också. Så, att, ja, så han funkar precis som vilken hemma sällskapshund som helst när han är hemma. Han blir snabbt uttråkad liksom, när det inte händer grejer. Och då vill han så här klättra upp och undra vad är det på gång. Så, du kan lägga dig ner. Nej, men det blir ju såklart en väldigt tajt relation liksom. Han är ju med hela tiden. När man är hemma och ledig så behöver ju han behöver ju sitt ändå. Han behöver komma ut och jobba och rasta sig och röra sig och så att Han är liksom som en familjemedlem.
För det mesta jobbar de tillsammans med kriminaltekniker. Boss känsliga nos sniffar sig fram till spår som teknikerna sen tar hand om.
Jag brukar säga att vi är liksom ett hjälpinstrument till kriminalteknikerna för att hitta spåren.
Ute på brottsplatsen ger Jon kommando till Boss att han ska börja söka.
Och så börjar han systematiskt då nosa av ytorna som vi vill där vi vill försöka hitta någonting. Och det kan ju vara på golv eller möbler eller i sängar eller i fordon eller vart som helst. Så då fortsätter han och söker. Och när han då hittar det som vi letar efter, då stannar han upp i en frysmarkering. Då blir han helt stilla i kroppen och så pekar han med nosen på den plats där han har hittat preparatet då. Och det som jag gör då markerar jag ut platsen. Och sen så backar jag undan och så lämnar jag över det till kriminalteknikerna sen som får säkra det spåret.
I januari 2022 blir Jon och hunden Boss engagerade i ett större tillslag på Östermalm i centrala Stockholm.
Nej, men det börjar ju med att våran gruppchef då har ju fått en begäran ifrån människohandelssektionen där man har blivit informerad om att de planerar att göra ett tillslag på den här adressen och i just det syftet då, att det handlar om grovt koppleri, misstanke om och människohandel och allt där runt omkring.
Hela den här operationen är planerad i detalj, långt i förväg. Dagen då tillslaget ska ske samlas alla inblandade poliser på en hemlig plats i Stockholm.
Alltså allting är ju redan förplanerat och bestämt. Men innan man åker fram till den här adressen där tillslaget ska göras så har vi en plats där vi samlas på. Där vi samlar styrkorna. Och alltså det är inte mer komplicerat än att man bara har koll på att alla är där de ska vara, alla vet vad de ska göra och när och hur. Och så sen så kör man.
Det här avsnittet ska handla om en skandal med kungliga förgreningar. Det är en historia i flera etapper. Den börjar på en sjaskig bordell på Östermalm. Och den letar sig ända in i gemaken på Drottningholms slott. Det ska handla om kvinnor som utnyttjas. Och om män som tar sig rätten att utnyttja dem. Allting börjar med att polisen får upp ögonen för en misstänkt bordell. Aftonbladets reporter Kerstin Nilsson berättar.
Den här salongen dök upp i en förundersökning om grovt koppleri mot en annan thai-massagesalong i Stockholm.
Det handlar alltså om en utredning som riktar sig mot en thai-massagesalong. Under det här arbetet hittar polisen ytterligare en salong som verkar misstänkt. En salong på Östermalm.
Vi jobbade med ett annat ärende och då framkom det information om just den här salongen i det ärendet.
Det här är Jannike. Hon är polis och jobbar på människohandelssektionen i Stockholm. Det som väcker polisens misstankar, det är den livliga rulliansen på Östermalmssalongen.
Det var ett väldigt högt kundflöde.
Polisen öppnar en ny utredning och börjar spana på salongen.
De höll på till och från under 3 månader. Det var 2 längre perioder bland. Då var det spanare utanför. Man filmade bland annat.
Under de här månaderna försöker polisen se om det går att identifiera några mönster som kan stärka eller försvaga misstankarna.
Och det innebär liksom väldigt kort att vi följde efter dem och tittade vad de sysslar med för någonting. Och vi identifierade även kunder. Och sen så använder vi oss också av hemliga tvångsmedel.
Polisens spanare reagerar på en rutin som salongens anställda har.
Det gjordes ju sådana så kallade kondomdropp. där man följde efter och tittade på massöserna som var och slängde då kondomer i hundbajspåsar på olika ställen för att inte slänga det då runt salongen för att väcka den typen av uppmärksamhet.
När polisen fiskar upp de här kondompåsarna märker de något konstigt. Kondomerna är kalla.
Först så, tydligen så var det så att de stoppade in kondomerna när de hade använt, så stoppade de in dem i frysen. Och sen så när de skulle gå hem så tog de med sig några i hundbajspåsar. Det var jättemånga. Det var kanske 100 kondomer totalt som de fiskade upp.
Kondomerna skickas på DNA-test.
Av 13 till exempel kondomer så testade de. Då var det DNA från 5 av kvinnorna och 12 olika män då som hade besökt salongen.
Under utredningens gång antecknar polisen hur många som besöker salongen och omständigheterna kring besöken för att kunna bedöma hur stor andel som tros vara sexköp.
Under tiden för ärendets gång så räknade vi väl ut att det var ungefär 2700 sexköp på 110 dagar.
Salongens besökare är nästan uteslutande män.
I genomsnitt så var det väl 27 män om dagen som gick till den här salongen. Och alltså, några få kvinnor, ytterst få. Och de har också räknat ut polisen sen när det här att 9 av 10 av de här männen köpte ju sex enligt polisen då.
Efter några månaders spaning har polisen tillräckligt på fötterna. De bestämmer sig för att slå till.
Ja, nej, men den 18 januari då, 2022 så var det en stor resurs på plats.
Men precis när de ska gå in i salongen så händer något.
Då ligger de ju där ute utanför och de är ganska många för att de vill ju ha en överraskningseffekt och kunna frysa läget där inne. Men då går plötsligt liksom alla kvinnor ut ur salongen.
Alla massöserna lämnar stället. De släcker skylten och låser dörren. Polisen tror först att de har fått nys om det planerade tillslaget.
Oj, om de har blivit förvarnade eller fått någon hint om att det här tillslaget är. Men då visar det sig att de ska bara åka till ett köpcentrum norr om stan och shoppa. Så de kommer så småningom tillbaka så att vid 5 den 18 januari 2022 går polisen in med en stor styrka i lokalerna.
Inne i lokalen möts polisen av 2 våningar där verksamheten är i full gång.
De går in och då kommer man först, den här salongen är i 2 våningar om man säger. På nedre våningen där man går in, där är det reception och så är det ett rum bakom om man säger som ett väntrum eller med soffor och något kök. Och där står det mat och så luktar liksom övermogna bananer och kryddor när de kommer in där.
En av salongens 2 ägare sitter i en soffa. Han grips på plats.
Och sen när man går ner en trappa, det är där själva massage, då är det 5 rum, massagerum. Och med madrass på golvet i varje rum, direkt på golvet. Det är liksom inga massagebäddar eller så här, utan det är en madrass på golvet. Men det ser väl egentligen rent ut, men det är inte så rent ska det visa sig. I ett rum så ligger en naken man på mage med en handduk över rumpan. Och i ett annat rum ser en påklädd man då. De blir ju väldigt överraskade.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är alltså det här tillslaget som hundföraren Jon och hunden Boss blir kallade till. Deras uppdrag är att hjälpa teknikerna att söka efter spår av sperma i massagesalongen. Spår som är viktiga för att kunna bevisa att det här handlar om prostitution. att manliga kunder inte har kommit hit för att få en vanlig massage.
När du går in genom den ytterdörren, då möts du av någon slags foyer där. Ja, där finns någon soffa och någon betaldisk med kassaapparat och alltså som en, vad ska jag säga, kundmottagning. Ja, och sen vidare in i nästa rum så var det, som jag minns, alltså det var ett rum till där det fanns ett bord och en soffa och det var som en köksdel. Det fanns, ja men du vet, med allt tillhörande köksskåp och det var tvättmaskiner och allt möjligt. Så det var som en liten bodel. Eller ja. Med kök, pantry och tvätt och ett uppehållsrum. Man får uppfattningen av att där brukar man liksom vistas när de inte jobbar typ.
De går systematiskt igenom lokalen och ritar upp en skiss över den som de sen har som underlag när de jobbar. I källarvåningen finns behandlingsrummen.
Och just i den här lokalen, det var det sen därifrån, ifrån det där rummet då, så var det en trappa som gick ner i någon form av källarvåning. Och där nere var det ju då som en lång korridor. Det fanns något förrådsrum och sen så fanns det ett antal, jag tror det var 6 stycken, ska man kalla det, massagerum. Och i slutet av den där korridoren var det väl också någon slags badrum med dusch i. Ja, men det är så det ser ut och det är liksom fixat med lite mysbelysning och andra attiraljer. Det var dämpad belysning och fixat med såna här, i de här massagerummen så ligger det som en ganska kalt rum med en madrass på golvet som de har liksom fixat på sitt sätt med lite, någon form av bäddning med saronger och kuddar och handdukar och ja, det jag minns inte, någon lotusblomma kanske, nej men lite fixat så där. Väldigt varmt vill jag minnas. Jag tror man hade så här värmelampor där, så skulle det vara varmt i de där rummen.
Jon ger Boss kommando och hunden börjar söka. De går igenom rum efter rum.
Han följer mina instruktioner kan man säga. Alltså hunden gör ingen värdering i varför vi är där eller vad som ska hända, utan han förstår att nu är där för att jobba och han väntar på att få klartecken, så att jag sätter ner honom, om man säger, vid tröskeln till rummet och så visar jag på och säger åt honom att börja söka. Och då börjar han att leta. Då hamnar han i sin sökbubbla så att säga.
Boss markerar i 4 av behandlingsrummen. Han hittar spermafläckar på 6 ställen.
Mitt intryck av den här salongen, alltså jag tyckte det var en ganska snuskig miljö. Alltså den kändes... Jag tyckte den kändes smutsig och oren och du vet, det är matrester där i köket och det är liksom, jag tycker det var en ganska äcklig miljö att vara i. Kändes smutsigt.
Efter tillslaget följer en omfattande polisutredning. På salongen gör polisen en rad fynd. Jannike från polisens grupp mot människohandel berättar.
När vi väl var på plats i salongen så anträffades det ju till exempel använda då kondomer i frysen bredvid broccolin på den här salongen. Och det var också massöser som berättade att de här fyllda kondomerna fanns. När de skulle laga mat till exempel så låg de där i frysen.
Vid tillslaget har polisen med sig tolk för att kunna prata med massöserna. De vill vara tydliga med att de inte är misstänkta för något brott, utan att det är bara salongens ägare som kommer att gripas. Polisen har även med sig utskriven information, översatt till thailändska, för att kvinnorna ska kunna förstå vad det är som sker.
Där de informerar för att de ska bli lugnare, för de blir naturligtvis ganska skärrade av det här. Och många av dem har ju lever under inte så roliga förhållanden och ganska knapert, det är därför de gör det här.
Under de efterföljande förhören berättar några av kvinnorna om vad som hänt på salongen. De berättar bland annat att alla besök bokförs.
Och då så hittade ju vi liksom bokföringen. Man loggade varje dag när kunderna kom och gick. Vilken massös som hade masserat, hur mycket de hade betalat och på vilket sätt man hade betalat. Och det man också markerade i den här liksom bokföringen, det var ju huruvida det hade sålts en sexuell tjänst eller inte under den massagen.
Genom bokföringen och vittnesmålen får polisen en klar bild av hur det fungerar på salongen. Kunden betalar först i kassan för en massage. Om samma kund sen köper sex, vilket alltså en klar majoritet misstänks ha gjort, då betalar han direkt till massösen. Hon får då behålla hela den summan och ägaren behåller pengarna för massagen. I de få fall där kunden inte köpte sex, då betalade ägaren ut 50 kronor i ersättning för en halvtimmes massage och 100 kronor för en timme.
Ägaren tog ju inga pengar för den sexuella tjänsten. Däremot, mot bakgrund av vad jag berättade, hur många som kom till den här salongen och köpte sexuella tjänster, alltså 92,5%, hade alla de här inte gått dit, så hade ju inte det kommit några kunder till den här salongen nästan och köpt några hälsomassager överhuvudtaget. Så att det som salongsägaren tjänade pengar på, det var ju just att för att få köpa en sexuell tjänst så var det ju tvungen att betala för den här hälsomassagen först. Så att den personen tjänade ju en massa pengar på att sexköparna kom dit för att köpa sex, och han genererade pengarna från massagen som man alltid måste betala för först.
Priserna för de sexuella tjänsterna varierade.
En avrunkning då kanske kostade 1500 kronor. Ja, om de fick liksom ta på dem, om de klädde av sig nakna. Alltså allting mellan 400 och 1500 betalade de då. Och då swishade de, så då blev det en dubbel swish som det kallades då. Eller så betalade de kontant.
Just dubbelswisharna ska vi återkomma till. De spelar nämligen en stor roll för vad som ska ske senare i det här målet. Men under utredningen väljer polisen först och främst att koncentrera sig på huvudmannen, salongsägaren. I slutet av mars åtalas han och i april döms han.
Den tilltalade dömdes ju för ett grovt koppleri. Och det krävs ju en viss utredningstid, och det är ju liksom det grövsta brottet. Det trumfar ju liksom sexköparna, och man tittar ju liksom på det grova koppleriet i första hand och sen kanske på sexköparna under den här tiden.
I samband med att salongsägaren åtalas även två sexköpare. En av dem erkänner.
Men den andra mannen nekade till brott och blev friad i tingsrätten.
Men domen överklagas och i hovrätten ändras den. En central del av hovrättens resonemang kretsar kring mannens dubbelswishar. Att de, tillsammans med övriga omständigheter, bevisar att mannen har köpt sex och att han därför ska dömas. Det här beskedet förändrar spelplanen för polisen.
Där hade vi ju då, fick vi ju en vägledning från, alltså man tittar ju på sexköparna just från den här salongen. Vilken bevisning behöver vi? Om en person nekar till brott så vet vi i varje fall att det här krävs för en fällande dom.
I och med hovrättens dom påbörjas en jakt efter de andra dubbelswisharna som har besökt salongen. Det kommer att utvecklas till en kamp mot klockan. En jakt som kommer att leda hela vägen till Drottningholms slott. För att förstå hur den här historien kan nästla sig hela vägen in i den svenska monarkins hjärta så får vi backa bandet till sommaren 2022. Det är då de första artiklarna om bordellhärvan på Östermalm skrivs. I några av artiklarna nämns att en av de misstänkta sexköparna är en person nära kungafamiljen. I media benämns han då som just det, en person nära kungafamiljen. Men idag vet vi att det handlar om Patrik Sommerlath.
Patrik Sommerlath är brorson till drottning Silvia. Han är son till hennes bror Walter Sommerlath. Och Patrik kom hit till Sverige redan när han var 16. Idag är han 52.
Drottning Silvia tog hand om sin brorson 1987. Då flyttade han till Sverige från Paris efter att hans föräldrar hade skilt sig.
Det verkar som att det hade varit lite stökigt, så då fick han flytta till sin faster i Sverige. Och när han kom hit så han kunde ingen svenska alls egentligen, men han flyttade in på Drottningholm och blev som en storebror för kungabarnen, kan man säga. Och gick läste ekonomisk linje på gymnasiet och tog studenten 3 år senare med alla ämnen godkända, tror jag. Och sen dess har han bott i Sverige. Han blev kvar. Han trivdes så bra och stannade kvar här.
Även om han inte har någon officiell roll så står Patrik Sommerlath kungafamiljen mycket nära.
Patrik Sommerlath har ju varit med i kungafamiljen, liksom, i det dolda sådär. Inte offentligt, men han har ju varit med på alla bröllop och middagar och jular. Och Carl Philip, prins Carl Philip och prinsessa Madeleine är gudföräldrar till hans tvillingdöttrar som idag är 15 års åldern. Så att han står ju kungafamiljen väldigt nära.
I ungdomen var Sommerlath ett känt ansikte i Stockholms krogvärld.
När han hade gått ut gymnasiet så fick han en egen lägenhet vid Hovstallet på Östermalm. Och bodde där och levde väl lite rövare i Stockholmsnatten och var ute jättemycket. Han jobbade som DJ och han startade också några år senare en sån här svindyr hemlig medlemsklubb ovanför Café Opera. Nobile. Det kostade 10 000 att bli medlem.
Något varaktigt jobb har Patrik Sommerlath aldrig haft. Han har varit en mångsysslare som bland annat har jobbat i mediebranschen och startat flera företag.
Han praktiserade på SVT. Han ville gärna in i mediebranschen då egentligen från början, som många vill, och praktiserade på SVT där. Bland annat jobbade med Martin Timell och Arne Hegerfors i någon stor lördagssatsning, Det kommer mera eller vad den hette. Han var också ett tag på ZTV, tror jag, men det där verkar ha gått i stöpet med den här med. Sen har han liksom varit en mångsysslare egentligen, någon form av egen företagare och satsat på en mängd olika saker som väl inte har gått så där fantastiskt bra. Han hade agenturer på någon barnkläder. Han har startat en dating-app för hundar eller hundägare som ville hitta kompisar till sina hundar. Och så något företag där han sålde marknadsföring på lastbilar, alltså reklam på lastbilar.
Idag verkar Patrik Sommerlath inte ha någon egen försörjning. Något som bland annat ska bero på att hans kropp inte riktigt klarar av det.
Han har så himla ont i ryggen efter att han körde motocross när han var yngre. Så han har svårt att jobba, han har stelopererat några kotor i halsen. Och han har drabbats av distré, diskbråck. Och det är därför han behöver massage.
Enligt Sommerlath själv är det på grund av den här skadan i ryggen som han dras in i bordellhärvan.
Och då kan det vara så ibland också att han behöver liksom massage så där på stört, så att han kan inte gå någonstans när man bokar tid. Han behöver liksom bara hoppa in någonstans och få massage fort för att det ska bli bra. Och då har det passat med sån här thai-massagesalonger. Det är vad han förklarar i polisförhören.
Patrik Sommerlath säger att han bara fick vanlig massage. Men han är en av männen som dubbelswishat. Han har först betalt för en massage. Och sen har han betalt för något annat.
Han kommer dit vid lunchtid i alla fall och hoppar in och köper en halvtimmes massage för 250 kronor. Och sen swishar han, 40 minuter senare swishar han 1000 kronor till, direkt till en av massöserna. Och det misstänker man då är betalning för en sexuell tjänst.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är de här misstankarna som leder till att åklagaren bestämmer sig för att åtala Patrik Sommerlath för köp av sexuell tjänst. Men här uppstår två problem. För det första så väntade polis och åklagare in hovrättsdomen gällande dubbelswishen som vi pratade om tidigare. Den domen föll i maj 2023. Och först då kände man sig trygg med att bevisningen mot de andra männen som misstänks ha köpt sex på salongen på Östermalm skulle hålla för fällande domar. När domen hade fallit i hovrätten, då hade man därmed bara några månader på sig att åtala Patrik Sommerlath innan preskriptionstiden rann ut i november 2023. I oktober förhörs Sommerlath två gånger. Han nekar till brott, men åtal väcks ändå den 8 november. Då är det bara 4 dagar kvar tills preskriptionstiden går ut den 12 november. Och där uppstår nästa problem. För om man inte hinner delge honom misstanken, alltså rent praktiskt lämna över stämningsansökan till honom, ja, då skulle brottet preskriberas och det hela rinna ut i sanden.
När ärendet kommer in till våran sektion under eftermiddagen så konstaterar man då som sagt att det är kort preskriptionstid. Här börjar vi söka ganska omgående och vi skickade ut en av våra stämningsmän direkt under eftermiddagen.
Det här är Carl-Henrik Svensson Eldmalm. Han är chef för delgivningssektionen i polisregion Stockholm. Det är de som har i uppdrag att delge misstänkta att de har blivit åtalade.
Det var ju en speciell adress så tillvida att adressen var beläget på Drottningholm inne på slottsområdet. Så att då tog den stämningsmannen kontakt vid ankomst till slottet med personal vid slottet, med den tjänstgörande slottsvakten, och fick på så hjälp, eller så sätt hjälp att ta sig ner till den bostaden som var aktuella. Och började söka där genom att man knackar på och försöker etablera kontakt och se om någon är hemma i bostaden.
Patrik Sommerlath bor i nedre sjöflygeln som ligger precis bredvid slottet. Det är ett vackert 1800-talshus i två våningar på 381 kvadratmeter. Stämningsmannen försöker kika in genom fönstret och se om någon är hemma.
Man försöker titta in och se lite beroende på hur bostaden ser ut. Så försöker man ju alltid titta in och se om det finns något tecken på att någon är hemma. Lyser i bostaden, till exempel finns det andra tecken att det kan vara någon där inne. Här fick man ju då ingen kontakt vid första försöken. Var inga tecken på att någon så att säga försökte öppna eller rörde sig in i bostaden så när man var där.
Stämningsmannen ser ett ljussken i ett fönster.
Så ser man att det brinner ett ljus in i bostaden. Och att det då så att säga ger ett ljussken som ändå uppfattas att ska komma från ett levande ljus. Och det gör ju att stämningsmannen på plats får en uppfattning om att åtminstone någon person bör ha vistats antingen inne i bostaden under tillfället eller i närtid när man var där. Eftersom att den bedömning man gör är att det är ett levande ljus som brinner, och
normalt sett så lämnar man ju inte brinnande ljus om man lämnar bostaden. Och ett brinnande ljus brinner ju inte hur länge som helst heller.
Stämningsmannen drar slutsatsen att någon befinner sig i huset. Och enligt slottsvakten har Sommerlott varit hemma hela dagen.
De uppgifterna som kom från slottsvakten som vår stämningsman fick när man började åka ut till den här bostaden, alltså de första söken man gör samma dag som ärendet kommer in till oss, det är ju att den personen som sökte för delgivning skulle vara hemma i bostaden och inte ha lämnat den här bostaden under hela dagen.
Men Patrik Sommerlott kommer inte att öppna dörren. Och till slut ger stämningsmannen upp och åker därifrån. Efter en stund ringer slottsvakten och kommer med helt nya uppgifter.
Ja, våran stämningsman som har varit ute där på platsen blir kontaktad av slottsvakten sen, som då ska ha fått uppgifter om att den här som söks för delgivning ska ha rest till USA och har då med lämnat, så att säga, sin bostad redan tidigare innan man har varit på plats där och gör de här söken då. Mm.
Hur tänker ni kring de uppgifterna om att han skulle ha varit utomlands då?
Det är ju jättesvårt för oss att så att säga verifiera. Vi har ju inte kunnat få fram någon uppgift som skulle styrka att han skulle varit utomlands, och det är inget som vi heller har möjlighet att eftersöka. Så vi har inte tillgång till den typen av uppgifter i våran verksamhet, så att vi kan till exempel kontrollera flyg och så vidare, inte när det gäller delgivningsverksamhet.
Delgivningsmannen åker till Sommerlats exfru. Hon bor i en våning på Slottsbacken i centrala Stockholm.
Och där framkommer det ju uppgifter om att det som har lämnats till henne bland annat inte tyder på att det skulle vara någon resa som var inplanerad. Att den här personen som eftersöks för delgivning skulle ha rest iväg. Sen huruvida det stämmer eller inte, det är ju inget som vi heller kan så att säga verifiera eller få bekräftat då.
De följande dagarna gör delgivningsmän ytterligare besök på Drottningholm.
Vi var ute vid Drottningholms slott i den bostaden där och sökte vid fyra olika tillfällen. Från att ärendet kom in till oss fram tills att vi redovisade tillbaka ärendet till Stockholms tingsrätt.
Sommerlots bil står parkerad utanför huset hela tiden. Och delgivningsmännen noterar också att olika lampor lyser i bostaden vid de olika besöken.
Det är ju sådana uppgifter som sedan ligger till grund för att vi från våran sektion väljer att gå in med en begäran till Stockholms tingsrätt om en husrannsakan för delgivning då.
Husrannsakan, det är det sista som delgivningssektionen har att ta till om de inte får tag i en person på annat sätt. Och om de gör bedömningen att det är troligt att personen finns inne i en bostad.
Den begäran om husrannsakan avslogs av Stockholms tingsrätt. Det var ju då en chefsrådman där som hanterade den och tyckte helt enkelt inte att det var tillräckliga skäl för att man skulle bevilja den husrannsakan. Så att där fick vi avslag från domstolen helt enkelt.
Eftersom delgivningen misslyckades så hann det misstänkta brottet preskriberas och åtalet mot Patrik Sommerlott lades ner. Att Sommerlott valde att hålla sig undan, det vill inte Carl-Henrik Svensson Eldmalm ha någon åsikt om.
Det är ju någonting som var och en har rätt att göra, så det är inte straffbart att undanhålla sig delgivning. Sen så kan man ju såklart diskutera moraliska aspekter i det och så vidare, om man kan tycka att det är fel och så vidare. Men återigen så är det någonting som man har rätt att göra.
Under dagarna när Sommerlott jagas så skrivs det mängder med artiklar om en man som ska ha täta band med kungafamiljen. Söndagen den 12 november preskriberas fallet. Och fyra dagar senare träder Patrik Sommerlott fram i en intervju i tidningen Svensk Dam.
Han hävdar att han medvetet åkte utomlands för att slippa pekas ut som sexbrottsling. Han skulle ändå bara vara sexbrottsling oavsett. Liksom. Så att han erkänner verkligen att han medvetet höll sig undan och hävdar att han var utomlands.
Han förnekar bestämt att han ska ha köpt sex, både i intervjun och i polisförhören. Förhörsledaren lyfte det faktum att Patrik Sommerlott har swishat två gånger vid samma besök. Enligt polisen är den andra swishen betalning för en sexuell tjänst.
Själv hävdar han att det är absolut inte så. Det skulle aldrig komma på tal. Utan han kommer inte ihåg det här förstås. Han vet att han har varit på den här salongen en gång tidigare, berättar han och så det här. Men han kommer inte ihåg vad det här skulle ha varit betalning för. Det kan ha varit en sån här ergonomisk kudde eller massageolja eller något så här, något braigt pulver eller något, tror han. Han har inte köpt någon sexuell tjänst, hävdar han bestämt.
Att Sommerlott inte kunde delges innan det misstänkta brottet preskriberades. Det innebär att han aldrig blir varken dömd eller frikänd.
Nej, det slutar ju ingenting då. Det preskriberas och är nedlagt. Och han, alltså han slapp ju åtal och dom om det nu hade lett till det, men han förlorade ju också chansen att bli rentvådd, kan man säga. För att i och med att han själv, det är också därför vi kan sitta och prata om det här nu, i och med att han själv gick ut och berättade om det här.
Hovets hantering av ärendet har väckt frågetecken. Hovet har meddelat att man har haft ett bra samarbete med polisen och vill idag inte ge några ytterligare kommentarer i ärendet.
Det är ju lite märkligt kanske var de här uppgifterna som att slottsvakten ändrade sig liksom till och från. Att det först var han hemma och sen hade han åkt iväg och sen hade han nog kanske åkt iväg ännu tidigare. Och jag vet inte varifrån de uppgifterna kom. Det är ju lite pinsamt faktiskt, kan man tycka.
Men hur drabbas kungahuset av den här tjaskiga historien?
Jag kan tänka mig att kungaparet inte är överförtjust över den här situationen. Det får ju liksom bara inte hända att en person så närstående till kungafamiljen misstänks för ett sånt här brott. Som i och för sig inte räknas som särskilt grovt i straffskalan. Men det ser ju, liksom just med tanke på vad drottningen är engagerad i, vad hon kämpar för och även resten av kungafamiljen. Så det rimmar ju väldigt illa med deras image.
I arbetet med det här avsnittet har vi sökt Patrik Sommerlott för att han ska få ge sin version av det som har hänt. Men han har inte svarat. Det är värt att påpeka att hans skuld alltså aldrig har kunnat prövas i domstol. När vi spelar in det här har 15 fall av misstänkta sexköp på Thai-salongen på Östermalm överlämnats till åklagarkammaren. En del av männen har dömts eller fått straffförelägganden.
Sen så har vi nu faktiskt förra veckan så upprättade vi 5 nya ärenden hos oss. Och de har vi inte hunnit redovisa än till åklagarkammaren. Och förhoppningsvis så kommer vi hinna göra det också innan de preskriberas.
Sexköp är ett brott som i de allra flesta fall bara leder till böter. Vissa tycker att sexhandelsärenden som det här får alldeles för stor uppmärksamhet i media. Men Jannike, polisen som arbetar med människohandel, hon håller inte med.
Det här är ju inte så att köp av sexuell tjänst är någon liten egen liten överenskommelse mellan två personer, utan det döljer ju sig en organiserad brottslighet bakom det här som göds genom att man köper sex. Så att det är ju i sig, så finns det ju ett helt skuggsamhälle bakom de här sexköpen som vissa verkar tycka är lite oförargliga på något sätt. Men då ska man ju liksom veta att man är en liten, liten kugge i den organiserade brottsligheten som ligger bakom.
Thai-salongerna är ett vanligt inslag i den svenska gatubilden. Enligt polisen är 8 av 10 bordeller. Massagen är en täckmantel. Det de tjänar pengar på, det är att sälja sex. Prostitutionen sker också på andra ställen. Sex säljs på olika sidor på nätet och på gatan. Den absoluta majoriteten av kvinnorna, de kommer från andra länder. Kvinnorna har ofta ingen aning om vilka tjänster de förväntas utföra, eller åt vem, eller vad som kostat vad. Affärerna görs ofta upp ovanför deras huvuden, av någon annan, som också tar hand om nästan alla pengar.
Jag har varit med mina kollegor ut och träffat tjejer som ser livrädda ut när vi träffar på dem. De sitter här i Stockholm, ett jättestort land som kan varken språket eller samhället eller känner någon annan. Sitter ensam, lättklädd där och behöver vänta på att någon ska komma och köpa sex av dem. Man kan knappt kommunicera, eller man kan inte kommunicera. Man kan försöka kommunicera genom någon form av Google Translate heller. Så att man måste förstå i vilken enormt utsatt situation många av de här tjejerna kan befinna sig i.
Köparna, det är män i alla åldrar och från alla delar av samhället.
Ja, alltså det går liksom inte riktigt att säga att det är en speciell typ av man, utan det är allt från ganska unga killar till äldre män. Och det är i alla samhällsklasser och alla nationaliteter skulle jag säga. Så att det går inte att peka ut en viss. De är sexköpare och de är män, det är ungefär det de har gemensamt.
På diskussionsforum på nätet ger manliga sexköpare sin bild av besöken på thai-bordellerna. I deras värld är kvinnorna ofta kåta och glada. Men enligt polisen är verkligheten en annan.
Det är väldigt fattiga kvinnor som kommer hit till Sverige för att få en möjlighet att tjäna ihop pengar. Är det verkligen det? Är det värdigt att gå och köpa sex av en person i en så pass utsatt situation? Det är nog inte bara polisen som bör ta sitt ansvar i det här, utan vi är nog fler som kan bidra.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början kommer från Sveriges Radio Studio 1. Producent är Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norrgran.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.